igång.
Hallå Erik.
Hallå John, hur är läget?
Ja men det är bra, det är lite sådär vemodigt en sån här vecka.
Ja.
Någon form av jacklig baksmälla kanske.
Ja men baksmälla. Du har vätskebrist och är lite hålögd och...
Ledsen.
Ja, nej, det är ju slut på. Det är slut på löshundsjakten nu för oss som jagar klövvilt med hund.
Ja, så är det.
Hopp. Ska vi göra åt det då?
Ja, vi skulle ju i och för sig kunna komma med förslag om hur vi kan förlänga det. Men jag tror det är alldeles lagom som det är såklart.
Ja, det tror jag också.
Men det finns ju mycket annat man kan ägna sig åt under våren vad det jaktliga. Förbereda för nästa säsong och kanske vara ute och skyddsjaga lite på grödor och annat.
Rävjakten är inte slut än.
Rävjakten pågår och sen framåt våren kan det ju vara trevligt att gå ut på lite bäverjakt.
Ja, och jag menar det går ju faktiskt att pyscha dovhjort en stund till också. Ja. Man har ju dov på markerna.
Så att man kan absolut stilla sin abstinens. Men det är lite speciellt när drevjaktssäsongen tar slut alltid tycker jag.
Och sen så tar det inte lång tid innan det är dags för kråka.
Kråkan?
Ja, man får försöka hitta sina sätt att stilla jakthungern eller vad man ska säga. Absolut. Har du jagat något sen sist?
Ja, men det har jag. Har jagat en del. Hade jakt hemma för en gångs skull också.
I vardagsrummet?
Nej, utan på min egen mark.
Ja.
Och vi... provade faktiskt att jaga 3 helt nya såtar. Det var väldigt spännande. Vi hade en bra dag. Vi sköt mycket vildsvin.
Mycket vildsvin, kul. Ja,
så att, och bra avskjutning. Vi sköt en galt och resten brungrisar. Så det var perfekt dag så.
Mm.
Vi hade hundarbete från morgon till kväll verkligen.
Härligt.
I alla 4 såtarna vi jagade. Så det var en riktigt bra dag. Och många, eller i princip alla, fick se rejält med vilt också. Så det var kul.
Ja, men det låter bra.
Och sen hade jag en jacklig avslutning i måndags också när vi var på den här kompismarken.
Just det.
Som vi har där och
jagar på. Som jag fick besöka på.
Ja, precis. Och det var också en bra dag och jag fick möjlighet att skjuta en smalhind där i mellansåten. Och vi hade bra hundjakt och tyvärr en rejält skadad hund utav vildsvin.
Aj, aj, aj.
Slutet på säsongen, sista släpperna, det är då det händer.
Trötta, hundarna är lite trötta och lite självsäkra. Grisarna är lite griniga för att det har gått länge. De har säkert varit hundar på dem tidigare under säsongen. Ja.
Men hunden verkar i alla fall repa sig och är på rätt väg. Den är ihopsydd på lite olika platser så det finns väl hopp.
Ja men vad skönt.
Ändå väst, men det finns möjlighet att skada sig illa ändå.
Ja, jag menar det är ju inte ett vattentätt skydd. Alltså det finns ju... Det finns ju alltid öppningar, så länge liksom man ska, benen och huvudet och svansar och sånt där ska sticka ut så går det ju inte att få en hermetiskt tillsluten hund. Liksom.
Nej, precis.
Det...
Jag ska säga det också, om vildsvinsjakten jag hade hemma hos mig så kom hunden tillbaka utan väst. Och en rejäl blåtira och lite lätt halt också. Så någonting hade ju hänt där också. Han hade ju inte varit ute vid några vägar eller liknande utan... Det var dessutom så att han hade ett antal vildsvinsdrev så det var någon form av konfrontation. Men hur västarna åkte av i det här läget, det vet jag inte.
De brukar ju ändå sitta ganska bra.
Ja, de gör ju det. Men det är ju klart att jag tänkte tanken om ett vildsvin har fått tag i någon av karlborgsöppningarna och dragit och sen, eller liknande.
Ja, det är ju klart möjligt. Det är ju mer troligt än att den liksom har snittat upp västen så att den har trillat av.
Ja,
liksom,
precis.
Så.
Alltså, precis.
Behöver ändå snitta ganska långt på en väst.
Ja, och ska jag tänka vad det var för typ av vildsvin i det här området så var det en sugga med brungrisar. Och min tanke var nog att det var suggan som gick iväg just det här.
Ja, du tror inte det var brungrisarna som samarbetade i grupp och gav sig på västen?
Vilka konstiga bilder man målar upp för sig här.
Sådana här ninjagrisar. Så.
Men i alla fall, det gick bra och allting ordnar sig. Men, det händer ju saker när man jagar vildsvin, så är det.
Ja, men så är det ju verkligen. Och jag gör ju inte det på det viset så himla ofta. Utan det, på mina marker är det ju mest rådjur vi jagar. Och så blir det lite älg och sådana enstaka vildsvin. Sådär.
Och attackrådjur, det är ju inte jättemycket sådana.
Ja, vi har ju ett bestånd sabeltandade rådjur som ju är lite småkusliga. Men vi försöker ju hålla dem tillbaka.
Jag förstår.
Nej, vi ska sluta tramsa. Ja, nej men vad heter det? Jag har jagat lite grann. Fick faktiskt... jag har jobbat lite grann med återgångarna på min vaktel. Och fick ett så här riktigt guldupplägg. För det man ska göra då tydligen, det är ju att ställa sig själv i drevlöpan och kalla tillbaka i drevlöpan så att han lär sig liksom, ja, men komma tillbaka, komma tillbaka, komma tillbaka, påminna om det. Han har ju varit expert på det förut, men han började slarva, så det gäller att påminna, och så gjorde han det. Och jag bestämde mig för också att när jag hade haft ett drev på honom där han hade först gått ur marken, men sen hade liksom gått runt och kommit in igen. Och det var en grupp på 3 rådjur han hade framför sig, och sen så sköts ett utav dem. Inte själva drevdjuret, antar jag då, för typ ja, 50 meter ifrån passet så vinklar då spåret 90 grader. Och så går de vidare ja, i nordlig riktning, eller svänger vänster. Och så springer han en stund till och så släpper han det. Och så ville han ju inte gå tillbaka, och då ställde jag med den drevlöparen och ropade in honom. Och så gick vi faktiskt i hans bakspår tillsammans. Pedagogiskt visa, vi går alltså i bakspår, dumsnut. Men då hade vi ju liksom det fantastiska flytet att när vi började komma till där jag hade tänkt oss att säga lämna bakspåret, så var det ju där, så precis då kommer de och släpar det här nedlagda rådjuret över hans bakspår. Och jag ropar på radion och ber dem liksom, kan du bara lägga rådjuret där i bakspåret? Så han fick ju jordens belöning för att gå i sitt eget bakspår. Och jag vet, funkar inte det, så vet jag inte riktigt vad som ska få honom att fatta att det är alltså dags att gå i bakspår när du släpper, att det är positivt. Få ett eget djur liksom bara för att man går i bakspår, det är ju inte alla hundar förunnat.
Spännande.
Vi får se om poletten trillade ner. Nu var det ju slutet på säsongen, så jag har inte haft möjlighet att testa det här igen om poletten trillade ner, och så får man väl se om den sitter kvar till nästa säsong. Men det kändes rätt i alla fall. Och strax efter det så hade vi ett djur skjutet för taxen i såten efter. Jättekul.
Ja.
Men framförallt tax, han har jobbat på jättebra, och så har vi, han har varit omringad av värdelösa jägare som inte får liksom kommer till skott. Det har varit stolpe ut flera gånger, och det kändes kul att ge honom det, att han fick göra rätt i slutet av säsongen så där.
Ja. Kul.
Så det är lite kul.
Ja, då ser du fram emot den första i 10:e.
Ja, det är inte så långt kvar nu. Nej. Eller så, det känns fantastiskt långt.
Vi ska bara byta regering och sen ja. Är det dags.
Ja, det är en liten valrörelse däremellan. Någon sommar och lite... Ja, det finns att göra, kan man väl säga, ja. I vårat gebit.
Absolut.
Men jag har faktiskt med en till sista jakt innan säsongen var slut. Sista dagen på vildsvinsjakten, eller vad man ska säga. Det var ju i måndags nu. Så åkte jag ut och satte mig på min egen åtel där vi har haft några som har gått, och tittat noga och konstaterat att det fanns en där som var lämplig, och den kom som på beställning. Vi var ganska tidigt ändå, alltså vi typ 18:30 tittade han fram.
Ja, det är bra tid.
Alltså det är en alldeles utmärkt tid, då hinner man ju komma hem sen också.
Ja, ja.
Jag kan leva med det.
Ja.
Så att, nej men det var jättekul. Jag fick ju släpa lite grann där. Och
är det första på den här åten?
Det är första på den här åten. Det är faktiskt första på den här marken.
Ja.
Det har inte varit så farligt där, men vi märkte att det började komma in lite grann. Grannarna var oroliga över det där, och så tänkte jag, men då får vi försöka göra någonting åt det då. Och så fick jag en åtel i 30-årspresent som blev liggande och liksom aldrig sattes upp. Och sen så, ja men, gjorde jag slag i saken.
Du fick utrustning till en åtel?
Jag fick en utrustning till en åtel, ja okej. Okay. Och sen så byggde jag faktiskt en egen åtel, en vakkoja.
Kul.
I bitar. Så den är lätt att skruva isär och skruva ihop, så man kan flytta den ganska enkelt.
Ja.
Det var ett kul projekt.
Ja.
Så det är en kul. Men det var första på den här åtelplatsen.
Ja, roligt. Så att
säga. Men det var också sista för i år, så att säga.
Ja.
Jaktåret.
Ja. Ja, just det. Sen är det vår, och då är det mera ut på fälten och skydda grödor för att skydda vildsvin.
Ja, men precis. Det blir ju det här uppehållet nu. Ja, nu får man ju bara skjuta årsgrisar. Och så är det... Vad frågar
jag? Ja.
Årsgrisar precis i anslutning till att de föder nya. Det är en intressant term. Vilka grisar är det som är årsgrisar?
Mm, det där är... Det tvistar de lärde om ju.
Ja, exakt så.
På min mark brukar vi inte jaga vildsvin överhuvudtaget den här tiden.
Nej, inte jag heller. Men jag tänker, alltså, i och med att den där öppningen finns där, så måste de avse några. Och jag menar, det är ju ett väldigt gränsfall. Jag skulle aldrig våga gå ut och låtsas skott mot någonting som är, jag menar, jag är ganska säker på att det är ett år gammalt. För det är ganska svårt. Dels är det svårt att skilja på dem när de börjar bli så stora nu som alltså ettåringarna är.
Ja.
Och dels så är jag inte helt säker på att det är de man syftar på när det har kunnat komma nya kullar.
Nej. Alltså, ska man vara övertydlig då? Ja, men då håller man sig till typ rödgrisar.
Exakt.
Då finns det en tydlighet, men om man nu måste ut och jaga vildsvin den här perioden, så ja, men håll dig till rödgrisar helt enkelt för att minimera. För jag ser ju upplever i våra områden, där får vi en väldigt tidig könsmognad på vildsvinen.
Ja. Och, alltså typ ett år eller?
Ja, ja. Alltså, man skjuter sådana som man tycker fortfarande är väldigt tydliga brungrisar, men till och med någon som har varit spendragen.
Va?
Ja.
Oj, det är ju väldigt, väldigt tidigt.
Ja, så det är svårt.
Ja. Men det är jättesvårt.
Och vildsvinen har vi jagat hårt på nu ända sedan tidigt i höstas och innan det är spannmålsjakt. Så att det gör ingenting att de får det lite lugnt ett tag.
Ja, det har väl hänt någonting i vildsvinstammen nu, får man väl ändå lov att säga. Alltså, den är inte sådär explosionsartad överallt som den har varit tidigare. Alltså det har hänt något.
Ja, men det har definitivt hänt någonting. Man ser det på trafikolyckor när vildsvin inblandade. Den kurvan går brant neråt. Vi ser det på att vilthanteringsanläggningarna har svårt att hålla upp leveranser av vildsvinkött.
Just det.
Och man hör det allmänt runt om att det är färre vildsvin i markerna. Mm. Jag ser det hemma också att vi har mindre, även om vi hade en riktigt bra jaktdag på slutet. Men det beror ju såklart också på att vi jagar så sällan på den marken, så att de trivdes väl att vara inne på vår mark.
Såklart.
Men det är en nedgång, och det är intressant ändå, för att det betyder ju att jägarna har ändå kunnat hantera den här kraftiga vildsvinsexplosionen. Och det är såklart med ett antal nya verktyg med nattsikten och annat. Men det visar ju också på att det går att hantera vildsvinet med jakt.
Ja, men precis. Jag har ju berättat tidigare, på en av mina hemmamarker så jagar vi ju naturreservat. Och det gjorde ju att under coronaåret, alltså framförallt 2020, så var det ju några fruktansvärda människor. Mängder människor.
Var det fruktansvärda människor?
Förlåt, människorna var inte fruktansvärda. Men mängderna var fruktansvärda. Kommunen har ju några sensorer som mäter antalet besökare i naturreservaten. Det var någon sån här 10 eller 15 dubbling av antalet besökare. Och det påverkade ju allt vilt hos oss. Och vildsvinen gick upp i rök, kan man väl helt enkelt säga. Och vi antog ju att det hade med det att göra. Och det har hållit i sig sen dess, ska man väl säga. Några enstaka strövare har vi sett till. Men nu börjar man ju undra om det liksom bara var det. Alltså jag tror att det har hänt saker generellt i, som du säger, generellt i vildsvinstammen har det börjat hända grejer.
Och vi ser ju på avskjutningssiffrorna
väldigt
höga de sista åren. Och jag menar att där saknas nog en hel del vildsvin också.
Det tror jag.
Som inte rapporteras in som skjutna. Så vi kanske har haft avskjutning upp mot 200 000 vildsvin. Och det är klart att det tar på stammen.
Det är klart. Alltså, hade det inte gjort det, så hade det ju varit, alltså, hela loppet varit kört.
Ja.
så att, men här har det verkligen hänt. Och sen så har väl vädret kanske hjälpt till lite grann också. Vissa omständigheter. Vi pratade om det vid något tillfälle. Att det är många saker som samspelar när man håller på med sånt här.
Absolut. Nu vet vi att vildsvinen vid bra betingelser kan öka väldigt fort igen. Men jag tror ju annars att nu har jägarkåren lärt sig väldigt väl också hur man faktiskt kan vara ganska hård på vildsvinen. Så att jag tror att vi står inför en ny era hur vi förvaltar vildsvinen.
Ja, men precis. Alltså, vi har lärt oss. Och det vi behöver lära oss. Och det tycker jag, det är himla bra.
Och framförallt från moderat synvinkel, så dels har vi ju varit positiva till att få använda mer hjälpmedel vid vildsvinsjakten. Både för att det blir säkrare men också effektivare. Men vi har ju också varit väldigt tydliga hela tiden med att vi vill inte in och lagstifta för mycket i tvångsjakt. Och använda paragraf 8 i jaktlagstiftningen där staten kan gå in och bedriva tvångsjakt och annat. Utan vi menar att jägare och markägare kan hantera det här tillsammans. Om man gör det tillsammans och vildsvinen förvaltas bäst med kulor och krut.
Det tycker jag var en bra catchline.
Ja.
Den kommer jag att sno. Ja. Vildsvin förvaltas bäst med kulor och krut.
Ja.
Den satt, kan man väl säga. Nej, men, och jag håller helt och hållet med. Jag menar, hela den svenska jaktlagstiftningen i princip. Med några konstiga avarter bygger ju just på den här frihetsgrejen.
Ja.
Alltså förvaltning under frihet och ansvar. Vi har varit väldigt duktiga på att ta ansvar både för det etiska, för den långsiktiga förvaltningen, för allting. Så att jag tycker det är himla bra att vi lyckas med det även i vildsvinsfrågan.
Sen ska man såklart säga att vi har byggt upp för stora stammar i vissa områden.
Ja.
Men nu är det ju då bra att visa på att det går att jaga ner stammarna
absolut.
Igen.
Absolut, absolut. Och det är bara att konstatera att det funkar.
Ja,
det funkar. Vi ska gå vidare och ställa oss lite frågor, eller lite lyssnarfrågor tänkte jag vi skulle ta idag. Vi har ju fått in en del och vi har ju bett om dem och vi tar jättegärna in fler vad det lider. Vi kanske inte svarar på frågor i varje avsnitt för vi försöker att hålla dem inte för avlånga. Men vi har en första fråga härifrån Kent och han undrar om jakttiden på grävling. Den flyttades ju nu från den 1 augusti som den alltid har varit tidigare till den 21 augusti istället. Varför blev det så? Ja, vad svarar man på det? 21 augusti på grävling.
Ja, jag vet inte exakt. Det finns såklart en underliggande tanke där att det har föreslagits på det viset från Naturvårdsverket. Jag tänker att det skulle mycket väl kunna vara en del i Miljöpartiets strategi. För de har såklart vunnit segrar i jakttidsförslaget också. De satt ju fortfarande kvar i regering vid det här tillfället.
Ja.
Så om de menade på att det var något etiskt skäl i det hela. Men nu ger vi ju istället lyssnarna chansen att återkomma med vad de tror att det här beror på.
Det vore väl jätteintressant om ni kunde komma med några inspel på vad ni tror att det hänger på egentligen. Och det finns säkert biologiska skäl och sådär. Sen så har kanske inte grävlingsstammen mått jättedåligt utav att kunna jagas 20 dagar mer tidigare än vad man kan göra nu. Men kom gärna in med era reflektioner kring detta så får vi se vad det möjligen skulle kunna handla om. Vi gör så, vi tittar på nästa fråga också. Det handlar om... Vi pratade om älgjakt med Daniel Ligné för ett par avsnitt sen och där diskuterade vi älgförvaltningens hur den fungerar och en av de saker vi pratade om handlade om att göra på samma sätt under stora i stora områden så att det hänger ihop. Att man har åtminstone 80% egen stam och såna här grejer, egen vinterstam och att det liksom hänger man inte har 15 olika modeller på samma älgar i princip för hur man jagar och så. Och då är frågan som vi får, kommer ni verka för eller finns det möjlighet att verka för större älgförvaltningsområden så vi får till det här? Och har vi verkligen en bra modell idag om vi har den här situationen som vi ser nu när älgstammen går ner så kraftigt? Vad säger vi då?
Jag tror att älgskötselområdena skulle nog må bra av de allra flesta behöva bli lite större. Älgförvaltningsområdena tycker jag ändå på många platser är tillräckligt stora för att faktiskt kunna bedriva någon form av lokal förvaltning på älgen. Jag törs inte säga hur det ser ut riktigt över hela Sverige, men det är ju fortfarande så att när vi talar älgförvaltningsområden tycker jag att vi är nere på en förhållandevis lokal förankring. Och visst, den är vi på gränsen till regional förankring. Men skötselområde upp till älgförvaltningsområde tycker jag är lokal. Det är klart att man skulle kunna titta över hur det faktiskt har fungerat. För jag skulle gärna se någon form av utredning på hur nya älgjaktsförslaget har fungerat. Det är väl 2012 vi införde, har jag för mig.
Ja, men det låter bekant. Jag tror att det var 2012. Ja.
Någon form av utredning på det nu vore nog bra för att få en uppföljning. Det är 10 år nu.
Mm.
Så det tycker jag vi kan föreslå däremot. Men huruvida föreslå förändringar i storlek på områden och annat är nog svårt att göra utan att ha haft den här utredningen. Men det är väl ett bra förslag.
Sen är det kanske inte så att riksdagen ska bestämma om storleken på varje enskilt område. Men det där får man ju försöka liksom titta sig framåt. Vi hade ju den här frågan uppe och då vet jag också att det diskuterades i, för det kan vi säga, i en annan podd som diskuterar mycket om det här med älgjakt som heter Älgjägare emellan. Och de tog upp det som Daniel hade sagt hos oss och exemplifierade det och de har ju sin utgångspunkt i Pite Älvdal och där är det mycket vandringsälgar som springer någon form av gatlopp över flera olika områden, kan gå ganska långt, 30, 40, 50 mil vissa gånger, och det är klart att då jagar man ju så att säga med olika modeller på samma stammar och där kan det finnas särskilda skäl. Sen har man kanske inte riktigt lika mycket vandringsälgar i andra delar av landet. Daniel Ligné beskrev det som att vi har 3 olika områden med 3 olika problem och älgen har det lite tufft i varje område, men det finns inte en gemensam lösning. Det måste ju liksom, oavsett vilken förvaltningsmodell vi har i riket, så måste ju den ta hänsyn till de här lokala avvikelserna liksom, och förstå att det funkar inte på samma sätt i Skåne som i Norrbotten. Och då kan man inte ha exakt samma lösning.
Precis. Men det, därför är det väl ett ganska bra förslag som vi skulle kunna lägga fram från moderat sida, att en översyn av älgjaktssystemet nu efter 10 år.
Som ändå bygger på det här lokala.
Ja,
ändå.
Exakt.
Men det måste ju också det bli rätt. Det får liksom inte bli tokigt där heller. Men vad bra. Ja, sen så har vi väl... vad har ni för liksom storlek på älgskötselområden och älgförvaltningsområden i Östergötland? Jag tänker det är inte lika stort där som jag tänker längre norrut.
Nej, men de är förhållandevis stora ändå. Om Östergötland är det 8 eller 9 älgförvaltningsområden kanske idag. Och länet är väl, om jag inte missminner mig... Ja, det gör jag nu, jag missminner mig.
Ja, det är ett stort län.
Nej, jag kommer inte ihåg hur stort det är i nuläget. Men det, kanske att de skulle kunna vara lite större. Sen finns det en del geografiska gränsdragningar så, som ändå faller sig ganska väl i hur Östergötland är uppdelat. Det som jag är mest orolig för, så är det ju också det som vi lyfte även det avsnittet med Daniel Ligné här. Och det är ju just att få människor till att engagera sig i alla de här skötselområdena och älgförvaltningsområdena, älgförvaltningsgrupperna då.
Ja.
Det tror jag blir den stora utmaningen i framtiden.
Det tror jag också. Det tror jag också. Och sen så att man har alltså kunskapsbaserade, fakta- eller forskningsbaserade förvaltningsmodeller. För lyckas man få människor att engagera sig och dessutom skapa sig kunskap för hur man förvaltar en älgstam, då tror jag det här kan bli bättre och bättre. Men alltså då är det ju inte bara att sitta på en stol, utan då handlar det också om att tillgodogöra sig mer kunskap så att det blir en bra förvaltning.
Ja.
Och det, men jag kan ju bara konstatera, vi hade ju, men i mitt ena jaktlag så sköts det i princip inga kalvar. Det blev liksom inga kalvar skjutna. Och det säger ju någonting om, alltså det har hänt någonting i den älgstammen. Att trots att man ändå höll på en hel säsong så var det bara någon enstaka kalv som faktiskt nedlades. Och det är ju inte för att vi har låtit en massa kalvar gå, utan det är för att vi har helt enkelt inte hittat dem. Och då börjar man ju fundera, apropå hur älgstammen mår. Och den här förvaltningsmodellen som, eller exemplet på modellen som Daniel pratade om, att när man skjuter varannan vuxet varannat ungt djur. Finns det då inga unga djur, nej, men då blir det heller inga vuxna. Och då går man inte in och äter på vinterstammen på samma sätt. Och det kan vara ett klokt sätt. Jag menar, sådana tankar växer hos mig då. Men jag är ju inte kompetent nog att liksom bara bestämma det sådär rakt av. Och säga att jag vet det. Utan det där måste man ju ha kunskap för att kunna bedöma. Och information om sin lokala stam och så vidare. Man kan ju inte sitta och killgissa. Det kan ju ta en riktig ände med förskräckelse.
Nu görs nog det tyvärr ibland. Killgissas. Det hör man ju ganska ofta om jakt, tycker jag.
Du menar alltså att allting som sägs i jaktforum är inte forskat på?
Men jag får en känsla som kommer till mig att det inte är så.
Jag kan säga att jag har drabbats av samma känsla av och till.
Ja.
vi släpper den känslan, tycker jag. Och går vidare och ställer oss nästa fråga. Och den ska vi ta fram här. Det är en fråga ifrån Neffa med 3F. Och det handlar om fjälljakten.
Ja.
Och där har det ju hänt en del. Vi har ju haft dels flera olika reformer de senaste åren. För att först öppna upp för vanliga jägare att få jaga i fjällen på småvilt. Sen så har det varit diskussion om utrikesjägare som kommer hit och jaktturister. Är det bra och dåligt eller mitt emellan? Hur stor andel av säsongen?
Vem ska ha förtur och så vidare?
Vem ska ha förtur och vem ska inte ha det och när och var? Ja. Och sen så har vi faktiskt Girjasdomen också. Ja. Som ju konstaterade att Girjas sameby har någon särskild rättighet som jag borde känna till namnet på, men som har bara trillat ur huvudet på mig i alla fall. Om det är
Urminnes hävd,
tack så mycket. Jag hade urminnes rätt, men jag visste att det var fel. Urminnes hävd till jakträtten inom sitt område.
Jakt och fiske,
precis.
Bestämmande rätt.
Ja. Och det har ju också gjort att det liksom har rests en massa frågetecken. tanken kring det här? Kan inte du bara lite kort orientera? Vart är vi? Vart är vi på väg? Vad tror vi?
Så där vi är nu är ju att ja, dels då efter Girjasdomen så har ju fler samebyar ansett att de har samma urminnes hävd på sina områden. Och det har tillsatts en utredning som är parlamentariskt tillsatt också, så en från varje parti finns med i den här utredningen. Och nu har de bytt namn på den så lämpligt så att den heter inte renskötselutredningen eller något liknande längre, utan den heter markutredningen kanske. Ja. Ja. Men det är i alla fall en utredning som pågår just nu med direktiv som vi markerade ganska hårt åt redan från början och som vi faktiskt har ett tillkännagivande i Sveriges riksdag om att direktiven är inte riktigt rätt. Med de direktiven så landar den här utredningen liksom, det är förutbestämt var den ska landa ner.
Är det för fel på dem då?
Ja, de bortser ifrån till exempel lokalbefolkning och andras inflytande i den här frågan.
Ah.
Mm. Så att det här är lite olyckligt, absolut, och vi moderater har markerat mot det. Vi har en duktig kille som sitter med i utredningen, Mattias Karlsson från Luleå i Norrbotten, som representerar Moderaterna. Vi får väl se, för snart ska ju utredningen komma med sitt första betänkande. Och jag får väl inte enkom positiva signaler för vart det lutar, så det är jag väldigt orolig för. Jag hade nog tänkt, och har ju lyft det här någon gång förut, att vi någon gång under våren ska faktiskt ta ett helt avsnitt med inriktningen mot det här. För att det här är en stor fråga som påverkar väldigt, väldigt många.
Tveklöst.
Så att det är väl mitt förslag. Och är det någon som lyssnar och har bra förslag på någon person vi skulle kunna ta med, så kom gärna in med det förslaget. Annars så har vi nog några tankar på vilka vi skulle kunna bjuda in till ett sånt möte.
Ja, för det här är ju liksom ingen liten fråga som går... Alltså det... Den tar sin lilla stund att tröska igenom. Ja. För det här är ju, dels är det ju väldigt juridiskt komplicerat med det att vi har urfolksrättigheter inkopplade inblandade i detta. Och sen så har vi ju en stam som ska förvaltas. Och det har, vi har en möjlighet till jakt som också ska liksom tas tillvara. Och det finns goda skäl till att det här måste bli bra och att det måste bli rätt.
Och det är en ganska känslomässig debatt. Det hör man ju när man pratar med människor uppifrån de här områdena. Att det nästan är på gränsen till en hetsk debatt.
Ja, alltså jag ska sticka ut hakan lite grann. Och sen så du får väl hålla för öronen om jag liksom blir för jobbig nu. Men rätten då till jakt i fjällmiljö skulle alltså bygga på att man bor där. Och att man har bott där hela sitt liv. Och att man förfäder har bott där och så. Mina förfäder har bott i Norrbottens län sedan 1430-talet. Och det har jag liksom papper på. Så.
Var det i samband med att isen drog sig undan?
Ja, strax efter isen. Ja, nej, men skämt att säga. Ja. Och de flyttade dit då. Och sen så hade de bott där då, jag har inte räknat hur många generationer, men det blir några stycken sedan 1430-talet. Och min farmor flyttade till Stockholm.
Ja.
Och enligt de regler som nu gäller i till exempel Girjas samebys område, så om jag är skriven i Norrbottens län så får jag jaga på Girjas marker. Men om jag inte är det så får jag inte göra det, trots att jag har släkt sedan 600 någonting år i Norrbotten. Och det är klart att det är svårt att hitta ett sätt som får att funka, men jag tror att ju fler linjer vi börjar dra inom Sverige för vem som får och inte får, så blir det ännu mer komplicerat, det blir ännu mer känslomässigt, det blir ännu mer svårt att komma överens.
Det är Girjas samebys marker, men det är ju staten som äger marken.
Ja, ja. Så är det ju. Och det gör ju liksom bara att det känns för mig, nu har jag faktiskt inte någon så här större engagemang i just att själv jaga i fjällmiljö, men rent principiellt kan jag känna ändå att de här 650 åren borde ha gjort någonting. Om det nu är den formen av retorik man har med i resonemangen. Men egentligen så borde det borde inte vara det som är frågan ens en gång, kan jag tycka. Utan det borde kanske snarare handla om hur ska vi lösa det här tillsammans så att det funkar för alla.
Ja, det är precis så.
Ja. Men det blir ett helt eget avsnitt.
Ja, det blir det.
Och sen ska vi ska inte prata mer om släktforskning. Det kan man nörda ner sig i, men det kan vara spännande det med.
Ja, absolut.
Ja, visst. Absolut. Och jag tror förresten, har dina släktingar bott i Östergötland länge?
Ja.
Då kan det ju vara så att de slogs mot varandra någon gång på medeltiden, för jag har släkt från Västergötland.
Ja. Den mindre bördiga sidan utav ett.
Så fick vi det sagt också.
Nej men Erik, vi ska ju snart börja gå ner för landning i det här avsnittet. Något som jag fick till mig igår, eller om det var i förrgår. Det är någon helt annan fråga här. Men det är att licenstiderna är fortfarande ett jättestort problem. Det är olyckligt.
Väntetiden på vapenlicenser?
Ja,
ja.
Fortfarande ett stort problem. Och det har man ju talat om i många år nu. Det är någonting som vi måste jobba vidare med från politiken. Att ligga på. Mm. Att vi hamnar rätt. Vi hade ju dessutom i den moderata ursprungsbudgeten hade vi en extra satsning för att hantera det här. Jag hade dessutom en interpellationsdebatt igår om vargen med miljö- och klimatminister Annika Strandhäll. Jag ville få lite klarhet i hur Socialdemokraterna nu ställer sig till vargen och vargantalet efter att man har kapat av Miljöpartiet då från regeringen. Och det olyckliga svaret tyvärr är att Socialdemokraterna ligger kvar på samma plats som man var innan Miljöpartiet lämnade. Och tycker jag ändå är viktigt att säga att Socialdemokraterna vill inte minska vargstammen. De hänvisar precis som vanligt till EU egentligen kan man säga.
Men det är ju jättedumt.
Ja, det är jättedumt. Men jag tänker att det finns en anledning att återkomma till det här kanske efter att årets licensjakt och sådär är slut på vargen. Det är väl ett par vargar kvar att skjuta och jakttiden är väl 2 veckor till va?
Det var ju jordens chans, sossarna.
Ja.
Varför gör de så här?
Jag vet inte.
Ni blev så här uppgiven.
Det var det jag försökte få svar på igår.
Ja. Jag förstår, men jag har konstaterat det att frågor till politiker, självklart inte oss då, vi svarar på frågor, men andra politiker är inte så benägna att svara på frågor, har jag insett. Inte ens när det kommer från politiker. Ja, vad trist.
Ja.
Det hade varit öppet mål för sossarna att bara liksom visa att de tar det här på allvar.
Faktiskt.
Ja, tråkigt. Men vapenlicenserna, alltså det känns som att det fluktuerar jättemycket också. Dels över landet, men,
ja, det tror jag.
Men i tid. Ja. Alltså vissa gånger tycker jag det går fort och andra gånger tar det ju eoner av tid. Alltså vad är det som gör att det fluktuerar så mycket?
Jag vet inte.
Det är jättekonstigt.
Om det är resursbrist eller om det är kompetensbrist, det törs jag inte säga. Men vi kan inte ha det så här.
Nej, jag menar det. Men när jag köpte mina första vapen en gång, ja, det var ett tag sedan. Då lämnade jag in en licensansökan på ett vapen och sen så under ansökanstiden så lämnade jag in en till. Och så åker jag på semester och så ringer handläggaren och säger hej du, jag skulle precis godkänna din första ansökan men så kom du in med den här andra också. Jag vet att du inte hunnit betala ansökningsavgiften än men jag har mejlat dig här. Så om ansökningsavgiften är inbetald till imorgon och du skickar en skärmdump till det på mig så kan jag godkänna båda de här innan jag går på semester. Oh. Okej, okay, sa jag. Då gör jag det. Så gjorde jag det. Och så kom jag hem ifrån min lilla semester och så hade jag vapenlicenserna i brevlådan. Det var ju fantastiskt.
Ja, perfekt.
Och en annan gång så tog det typ 13 veckor.
Ja. Det är det här som blir bekymmer. Och det kan ju man ju låta som ett ilandsproblem för jägare och annat. Men man måste också tänka på vapenhandlare och andra som är lagerhållare utav vapen.
Och som inte får lagerhålla hur många vapen som helst. Ja. De har ju väl ett övertak.
Ja, och det är ju kostnadsläge även för näringen.
Ja, visst. Att,
nej, men det här är en fråga som vi behöver jobba vidare med. Så det kommer vi göra.
Det gör vi. Vi går in för landning och påminner folk om att de får jättegärna skicka in fler frågor till oss på med våra sociala medier. Vi är ju med på Facebook, Jakt och politik heter vi där. Samma sak på Instagram. Där heter vi också Jakt och politik för variationens skull. Och sen så kan ni alltid mejla till min e-postadress erik.ottosson@riksdagen.se. Så ska vi försöka svara på frågorna här i podden. Det blev lite smått och gott i dagens avsnitt.
Precis. Prata av sig lite.
Ja, men precis. Det kan vara skönt det också. Vi brukar ju ha så väldigt stringenta teman. Men idag blev det lite högt och lite lågt.
Ja.
Men vi tackar för oss och så får vi önska er en fortsatt trevlig lågsäsong i jakten då. Och
tänk om en stövarjägare hörde det där nu.
Ja, jag förstår det. Men på det stora hela, på en aggregerad populationsnivå så har det nu inträtt någon form av början på en lågsäsong.
Ha det bra, Erik.
Detsamma, hej.
Hej.